De var sannoliken intelligenta. Om de inte hade erkänt inför sig själva varför de kommit innan, så måste de göra det nu. Hade de varit mindre intelligenta hade de kanske tagit illa vid sig. Men till och med ord som de själva hade uttalat hade önskad effekt när de kom från någon annan. Det var för all del genant i sig. Alltsammans var en enda röra. Och de stod där med blodröda kinder och önskade uppenbarligen att de vore någon annanstans. Ja, naturligtvis, sa Daisy. Hon satte sina kraftiga nävar mot de väl tilltagna höfterna och stirrade på de andra klokfruarna som för att utmana dem att säga emot. Det är väl just vad jag sagt. Flickan vet vad hon säger. Precis vad jag sa när hon först kom hit. Den flickan har huvudet på skaft. Det var vad jag sa. Adele fnös. Är det någon som har sagt någonting annat, Daisy? Inte vad jag har hört. Hon gör bra ifrån sig. Till fel tillade hon. Ni gör sannoliken bra ifrån er. Milla neg hastigt. Tack, er snåd fel. Jag vet att jag har sagt detsamma till 50 människor själv. Men när det kommer från er är det på något vis... Hon avbröts av ett ljudligt humf från Daisy. Hon hade gått för långt. Milla blev ännu rödare i synen. Det här är väldigt fint arbete, er snåd. Elwin böjde sig fram och kände på den smala delade ridklänningen som Fail föredrog att klä sig i. Fast nere i Devonby finns det en tarabonesisk sömmerska som kan göra en ännu bättre åt er, om ni inte tar illa upp. Jag har pratat med henne, och nu gör hon bara anständiga klänningar, utom åt gifta kvinnor. Det moderliga leendet dök upp igen, milt och järnhårt på samma gång. Eller om de uppvaktar någon. Vackra saker gör hon. Hon skulle se det som ett nöje att få arbeta med er figur och era färger. Daisy började le självbelåtet redan innan den andra kvinnan var klar. Thurill Marsha här i Imonswall är redan i färd med att sy ett halvdussin klänningar till hennes nåd Fail och den mest förtjusande aftonklänning. Elwin rätade på sig. Adele trutade med läpparna och till och med Milla såg tankfull ut. Vad Fail anbelangade var audiensen över. Den domanska sömmerskan behövde en fast hand och ständig övervakning för att inte styra ut Fail på ett sätt som passade bäst för hovet i Ibordar. Aftonklänningen hade varit Daisys idé, ursprungligen tänkt som en överraskning. Och även om den var i saldenskt snitt snarare än domanskt visste inte Fail när hon skulle bära den. Det skulle dröja länge innan det ordnades baler i Tjofloden. Om klokfruarna själva fick råda skulle de snart börja tävla om vems by som försåg henne med kläder. Hon frågade om de ville ha te och sa i förbifarten att de kunde diskutera hur man skulle få folk att fatta nytt mod när det gällde vädret. Detta var alldeles för nära den ömma punkten och de nästan snubblade över varandra i sina beklaganden över alla plikter som hindrade dem från att stanna längre. Hon betraktade dem tankfullt när de gick. Milla var sist som vanligt, som ett barn som följer efter sina äldre systrar. Det kanske skulle gå att ha ett diskret samtal med några av medlemmarna i kvinnorådet i Terrens brygga. Varje by behövde en stark borgmästare och en stark klokfru som bevakade deras intressen, diskret och försiktigt. När Perrin hade uppdagat att hon talat med männen i Terrens brygga före borgmästarvalet, om en man var förnuftig och dessutom stödde henne och Perrin, så borde väl männen som skulle rösta få veta att hon och Perrin återgäldade detta stöd. När han hade uppdagat det... Han var en man med gott lynne och blev inte lätt arg. Men för säkerhets skull hade hon barrikaderat sig i sovrummet tills hans humör hade svalnat. Vilket inte hade skett förrän hon lovat att inte lägga sig i något borgmästarval igen. Vare sig öppet eller bakom hans rygg. Det sista hade varit väldigt orättvist av honom och det var väldigt obekvämt. Däremot hade det inte fallit honom in att nämna kvinnorådens val. Nå, det han inte visste kunde inte desto mindre göra honom mycket gott och Terrence brygga med. Att tänka på honom fick henne att minnas det löfte hon gett sig själv. Hon viftade hetsigt med solfjädern. Denna dag hade inte varit den värsta vad gällde dumma ärenden och inte ens den värsta med klokfruarna. Hon hade till exempel inte fått några frågor om när först Perrin kunde vänta sig en arvinge. Ljuset var det lovat. Men kanske var det den obönhörliga värmen som hade fått hennes irritation att nå kokpunkten. Perrin skulle göra sin plikt, annars. Åskmuller rullade fram ovanför herrgården och blixtar lyste upp fönstren. Hoppet svallade fram inom henne. Om regnet hade kommit. Hon sprang tyst på mjuka skosulor för att leta upp Perrin. Hon ville dela regnet med honom. Och hon hade fortfarande ett par stränga ord att säga honom, mer än ett par om det skulle behövas. Perrin var där hon väntat sig att hitta honom, ända uppe på tredje våningen på den överbyggda verandan som vette mot framsidan. Han hade lockigt hår och en enkel brun rock över sina kraftiga armar och skuldror. Han stod med sin breda rygg mot henne, lutad mot en av verandans pelare och stirrade ned mot marken vid sidan av herrgårdsbyggnaden, inte upp i himlen. Fail stannade i dörröppningen. Ännu en åskknall hördes och blå blixtar förgrenade sig över himlen. Värmeblixtar på en himmel utan moln. Inget förebud om regn. Inget regn som kunde skingra hettan. Ingen snö som skulle följa efter. Hennes ansikte var fuktigt av svett, men hon rös. Är mottagningen över, sa Perrin, och hon spratt till. Han hade inte lyft huvudet. Ibland var det svårt att minnas hur känslig hörsel han hade. Eller så hade han känt lukten av henne. Hon hoppades att det var parfymen han kände, inte svetten. Jag trodde nästan att jag skulle hitta dig hos Gwill eller Hal. Det var en av hans värsta brister. Hon försökte lära upp tjänare och han såg dem som karar som han kunde skämta med över ett stop öl. Han var åtminstone inte svår på fruntimmer. Han hade aldrig begripit att Carla Copplin tagit tjänst på herrgården med mer i sikte än att bädda först Perrins säng, och han hade inte ens lagt märke till när Fail jagade henne ur huset med ett stycke spänt ved. Hon ställde sig vid hans sida och såg vad det var han tittade på. Två män med bar överkropp som tränade med övningssvärd av trä på marken nedanför. Tam Althor var en stadig man med gråsprängt hår, medan Aram var ung och smärt. Aram lärde sig snabbt, mycket snabbt. Tam hade varit soldat och svärdsmästare därtill, men Aram pressade honom hårt. Automatiskt söktes i hennes blick till en klunga tält som var uppställda på ett gärdsgårdsinhägnat fält en halv mil därifrån, mot Västanskogen till. Resten av knåparna hade sitt läger bland en samling halvfärdiga vagnar som liknade små hus på hjul. Fast de erkände inte längre Aram som en av de sina, inte sedan han hade tagit upp sitt svärd. Truathan tog aldrig till våld, inte av några skäl. Hon undrade om de skulle ge sig av som planerat när de hade ersatt de vagnar som trollockerna bränt ned. Efter att ha samlat ihop alla som gömt sig i skogsdungarna var det likväl inte mer än ett hundratal kvar. Förmodligen skulle de fara och lämna Aram kvar efter hans eget val. Hon hade aldrig hört talas om någon Truathan som slagit sig till ro på en och samma plats. Å andra sidan brukade folket i Tjufloden säga att ingenting någonsin förändrades där, vilket mycket hade gjort sedan trollock-invasionen. Imonswall, byn som låg bara ett hundratal steg söder om herrgården, var större än då hon sett den första gången. Alla de hus som bränts ned hade byggts upp igen och än fler var på väg. Några av dem var byggda i tegel, vilket var ännu en nyhet, och en del hade tegelpannor på taken. Med den takt som de nya husen växte upp skulle herrgården snart ligga inne i byn. Det talades om att bygga en mur, för den händelse att trollockerna skulle komma tillbaka. Förändring. En handfull barn följde den väldige Loyal längs en av byns gator. Bara några månader tidigare hade det räckt med blotta åsynen av Ogien, halvannan gång så lång som en fullvuxen kar och med tofsiga öron och en näsa som var nästan lika bred som hans ansikte, för att alla barn i byn skulle gapa stort av förundran och deras mödrar skräckslaget försöka skydda dem. Nu skickade mödrarna sina barn till Loyal för att han skulle läsa för dem. Utlänningarna, i sina besynligt skurna rockar och klänningar, stack av nästan lika mycket som Loyal. Men det var ingen som tog särskild notis vare sig om dem eller om byns tre ejlkrigare, dessa märkliga, högresta människor i bruna och grå kläder. Fram till för ett par veckor sedan hade det funnits två Aes Sedair här också, och inte ens inför dem hade folk reagerat mer än genom att buga eller niga respektfullt. Förändring. De två flaggstängerna på byallmänningen, inte långt från Vinälvens källa, syntes ovanför hustaken. Från den ena vajade en fana med det röda varghuvud inom röd ram som blivit Perrins vapenmärke. Från den andra ett baner med den röda örn som kännetecknade Manetharan. Riket Manetharan hade utplånats under troll och krigen för ungefär 2000 år sedan. Men Tjuvfloden hade varit en del av Manetharan, och folket här såg ingenting underligt i att hissa dess flagga. Förändring. Och de hade ingen aning om hur omfattande den var, hur obönhörlig. Men Perrin skulle föra dem genom det som låg framför dem, vad det än var. Med hennes hjälp skulle han det. Ja, och Gwyll brukade jaga kanin tillsammans, sa Perrin. Han är bara ett par år äldre än jag och brukade ta med mig ut på jakt ibland. Det tog ett ögonblick innan hon mindes vad han pratade om. Gwyll försöker lära sig att bli lakej. Du hjälper honom inte genom att bjuda in honom att stå och röka pipa i stallet med dig medan ni pratar hästar. Hon tog ett långt djupt andetag. Det här skulle inte bli lätt. Du har en plikt mot människorna här, Perrin. Hur svårt det än är och hur mycket du än önskar att du kunde slippa, så måste du göra din plikt. Jag vet, sa han tyst. Jag kan känna hur han drar i mig. Hans röst lät så underlig att hon sträckte sig upp för att gripa tag i hans korta skägg och tvinga honom att titta ner på henne. I hans gyllene ögon, fortfarande lika sällsamma och mystiska som någonsin för henne, fanns det en sorgsenhet. Vad menar du? Må så vara att du tycker om Gwyll, men han... Det är Randfail. Han behöver mig. Knuten inom henne som hon hade försökt förneka knöt sig än hårdare samman. Hon hade lyckats övertyga sig om att denna fara hade försvunnit tillsammans med Aes Sedaira. Så dumt. Hon var gift med en Taveren. En man vars öde det var att böja de liv som omgav honom till den form som väven krävde. Och han hade vuxit upp tillsammans med två andra Taveren, varav en var självaste draken återfödd. Detta var en bit av honom som hon måste dela med dem. Helst ville hon inte dela med sig minsta hårstrå, men så var det. Vad tänker du göra? Fara till honom. Hans blick flackade ett ögonblick och hon följde den. Lutad mot väggen stod en tung smedslägga tillsammans med en yxa med grymt halvmånformat blad och ett skaft som var en halv famn långt. Jag kunde inte. Hans röst var nästan en viskning. Jag kunde inte komma på hur jag skulle berätta det för dig. Jag ger mig av i natt när alla sover. Jag tror att tiden är knapp och det blir kanske en lång resa. Mäster Althor och mäster Cawthon kan hjälpa dig med borgmästarna om det skulle behövas. Jag har talat med dem. Han försökte ge sin röst en lättare ton, men det var ett bedrövligt försök. Klokfruarna borde du åtminstone inte ha några bekymmer med. Det är lustigt. När jag var liten tyckte jag alltid att klokfruarna var så skrämmande. Men egentligen är de lätta att ha att göra med, så länge man bara vet vad man vill. Fail pressade samman läpparna. Så han hade talat med Tam Althor och Abel Cawthon, men inte med henne. Och klokfruarna. Hon skulle vilja klä honom i sina kläder en enda dag, så fick han se hur lätta de var att ha att göra med. Vi kan inte ge oss av så snart. Det kommer att ta tid att organisera ett passande följe. Perrins blick smalnade. Vi, du ska inte med. Det blir... Han hostade och fortsatte med mildare ton. Det blir bäst om en av oss stannar här. Om försten ger sig av ska förstinnan stanna kvar och se till att allting sköts som det ska. Det är inte mer än rimligt. Det kommer fler flyktingar varenda dag och så är det alla tvister som måste biläggas. Om du också ger dig av kommer det att bli värre än när trollockerna var här. Hur kunde han tro att hon inte skulle lägga märke till ett så klumpigt försök att skyla över vad han tänkt säga? Han hade varit på väg att säga att det skulle bli farligt. Hur kunde det komma sig att hon alltid blev så varm inombords när han ville hålla henne utom fara, samtidigt som det gjorde henne så arg? Vi gör som du tycker är bäst, sa hon mjukt. Och han blinkade misstänksamt, kliade sig i huvudet och nickade. Nu måste hon bara få honom att inse vad som verkligen var bäst. Han hade i varje fall inte sagt rakt ut att hon inte fick fara. När han väl körde hälarna i marken var det lika lätt att få honom på andra tankar som att flytta en lada med blotta händerna. Men om man bara var försiktig gick det att undvika, för det mesta. Men ens slog hon armarna om honom och grävde in ansiktet i hans breda bringa. Han strök mjukt hennes hår med sina starka händer. Förmodligen trodde han att hon var orolig över att han skulle fara. Och det var hon på sätt och vis. Inte bara över att han skulle ge sig av utan henne. Han hade fortfarande inte blivit helt varse vad det innebar att ha äktat en kvinna från Chaldre. De hade haft det så bra när inte Rand Althor fanns i närheten. Varför behövde draken återfödd Perrin nu? Till den grad att Perrin kunde känna det över alla de hundratals mil som låg mellan dem. Varför var tiden så knapp? Varför? Perrins skjorta låg klistrad mot hans svettiga bröst och den onaturliga hettan fick nya svettpärlor att rinna längs Fails kinder. Men likväl rös hon. Gawain Trackend gick med ena handen på svärdshjältet och bollade med en liten sten i den andra medan han gjorde en ny rond bland sina mannar och kontrollerade deras posteringar kring den trädkrönta kullen. En het, torr vind drog med sig damm över de böljande bruna gräsmarkerna och krusade den enkla gröna mantel som hängde över hans rygg. Det fanns ingenting inom synhåll utom dött gräs, utspridda träddungar och en och annan förtorkad buske. Fronten var för bred för att han skulle kunna täcka den med de trupper han hade om det skulle bli strid här. Han hade grupperat dem i klungor om fem svärdsbeväpnade fotsoldater i vardera och placerat bågskyttarna på slänten 50 steg längre bak. Ytterligare 50 man väntade med lansar och hästar i närheten av lägret uppe vid krönet, redo att placeras ut där de behövdes. Han hoppades att det inte skulle bli nödvändigt idag. Från början hade ynglingarna varit färre, men deras rykte hade lockat nya rekryter. De nya trupperna skulle vara till god hjälp. Inga rekryter tilläts lämna Tar Valon förrän de uppnått tillräckligt stor skicklighet. Det var inte det att risken för strid var större just idag än någon annan dag. Men han hade lärt sig att drabbningen oftast kom när man minst väntade sig den. Eisedena väntade alltid till sista sekunden med att berätta någonting, till exempel vad som skulle ske samma dag. Allt väl, sa han. Han hade stannat vid en grupp svärdsmän. Trots hettan var det några av dem som hade sina gröna mantlar framdragna över bröstet så att man såg Gowins vita vildgalt som var broderad där. Gisau Hamora var yngst, fortfarande med ett pojkaktigt flin, men han var också den enda av de fem som bar ett litet torn i silver på kragen. Ett tecken på att han var veteran bland dem som kämpade för vita tornet. Han svarade: allt väl, ers nåd. Ynglingarna gjorde skäl för sitt namn. Gowin själv, ett par år över de 20, var en av de äldsta. De hade som regel att inte ta in någon som hade tjänstgjort i någon annan här, gjort väpnad tjänst hos en furste eller furstinna, eller ens arbetat som vakt åt någon köpman. De första ynglingarna hade kommit till tornet som pojkar och unga män för att gå i lära hos väktarna, de skickligaste kämpar som fanns i världen, både med svärd och utan. De hade gått vidare i denna tradition, även om det inte längre var väktare som lärde upp dem. Ungdom var ingen nackdel. Bara en vecka tidigare hade de hållit en liten ceremoni för den första riktiga skäggstubb som Benji Dalfour någonsin behövt raka av, och han hade ett ärr på kinden från striderna i tornet. Eisedena hade varit allt för upptagna för att hinna hela någon under dagarna närmast efter att Juan Sange avsatt som Ämelintronande. Hon skulle kanske fortfarande ha varit Ämelintronande om inte ynglingarna hade vänt sig mot många av sina forna läromästare och besegrat dem i tornets salar. Tjänar det här någonting till, ers nåd? Frågade Hal Moore. Han var 2 år äldre än Gisau, och i likhet med många som inte bar silvertornet grämde han sig över att inte ha varit där. Han skulle lära sig. Det finns ju inte minsta antydan om Aelmen. Inte. Utan minsta varning slungade Gowin sin sten så hårt han kunde mot den enda buske som var tillräckligt nära för att träffa. En liten torr spetsig sak. Det enda som hördes var prasslet från dess blad, men busken skalv en liten aning mer än den borde, som om någon på något vis lyckats gömma sig bakom den och blivit träffad på en öm punkt. Det hördes utrop från de nyare soldaterna, medan Gisao bara lossade svärdet i skidan. Häl, en Aelman kan gömma sig i en sänka i jorden som du inte ens skulle snubbla över. Inte för att Gowin visste mycket mer om Aelfolket än det han läst i böcker, men han hade läst varenda bok han kunnat hitta i hela Vita tornets bibliotek. Alla som skrivits av någon som verkligen hade kämpat mot dem. Varenda bok av någon soldat som verkade veta vad han talade om. Man måste göra sig redo för framtiden, och det verkade som om världens framtid var krig. Men om ljuset är oss nådigt behöver vi inte kämpa idag. Ers nåd, hördes ett rop uppifrån kullen när utkiken fick syn på det han själv just sett. Det var 3 kvinnor som kom ut ur en liten dunge några 100 steg västerut och närmade sig kullen. Väster, det var en överraskning, men Ael var alltid förtjusta i överraskningar. Han hade läst om hur Ales kvinnor kämpade tillsammans med männen. Men dessa kvinnor skulle aldrig kunna slåss, inte i sina mörka, bylsiga kjolar och vita blusar. Trots hettan hade de sjalar draperade över armarna, fast å andra sidan, hur hade de tagit sig till dungen utan att bli sedda? Håll ögonen öppna, men titta inte på dem, sa han, och bröt sedan mot sina egna ord genom att intresserat betrakta de 3 visa. Sändebuden från Shidos Ale-klan. De kunde inte vara någonting annat, inte här. De närmade sig i värdig takt, inte alls som om de var på väg mot en stor samling beväpnade män. De hade långt hår som nådde dem ända till midjan. Han hade läst att Ale var kortklippta, och de hölls tillbaka med vikta huvuddukar. De bar så många armband och långa halsband i guld, silver och elfenben att glittret från dem borde röja dem på en mils håll. Raka i ryggen och med stolta ansikten skred de tre kvinnorna förbi svärdsmännen utan att ägna dem så mycket som en blick och började gå upp för kullen. Deras ledare var en kvinna med guldgult hår och hennes vida blus var öppen i halsen så att en ansenlig portion av hennes solbrända barm blottades. De båda andra var gråhåriga med fårade ansikten och måste vara dubbelt så gamla som hon. Henne skulle jag inte ha någonting emot att bjuda upp till dans, sa en av ynglingarna uppskattande där kvinnorna hade gått förbi. Han var gott och väl 10 år yngre än den gyllenblonda kvinnan. Det skulle jag låta bli om jag vore som du, Arvin, sa Gallad torrt. Det skulle kunna missuppfattas. Han hade hört att dansen var Ails namn för att strida. Dessutom skulle hon äta din lever till middag. Han hade uppfångat en skymt av hennes ljusgröna ögon och han hade aldrig sett en hårdare blick. Han iakttog dem visa tills de hade kommit till den plats på kullen där ett halvdussin Eishadir väntade med sina väktare. De som hade väktare, 2 tillhörde röda Aya och röda systrar hade inga. När kvinnorna försvann in i ett av de höga vita tälten och väktarna slagit en ring kring det fortsatte Gowin sin runda runt kullen. Ynglingarna var på alerten eftersom ryktet om älkvinnornas ankomst hade spritt sig, vilket han inte uppskattade. De borde ha varit lika alerta redan innan. Även de flesta som inte bar silvertornet hade varit med i striderna runt Tervallen. Imon Velda, befälhavaren över ljusets söners trupper där, hade dragit nästan alla sina styrkor västerut mer än en månad tidigare. Men den handfull vitrockar som han lämnat kvar försökte hålla ordning på de stråtrövare och bråkmakare som Velda hade samlat ihop. De hade ynglingarna åtminstone skingrat. Gowin önskade att han kunde tro att de drivit iväg Velda också. Tornet hade sannoliken hållit sina egna soldater långt borta från skärmytslingarna, trots att vitrockarnas enda skäl att vara där hade varit att se vad för skada de kunde vålla tornet. Men han misstänkte att Velda hade sina egna skäl. Förmodligen order från Pedro Nile, och Gowin skulle ha gett mycket för att veta hur de löd. Ljus, så han avskydde att inte veta. Det var som att famla sig fram i mörkret. Sanningen var att han var irriterad, inte bara när det gällde älkrigarna och att han inte fått reda på detta möte förrän samma dags morgon. Han hade inte fått veta vart de var på väg heller, inte förrän han blivit tagen avsides av Corinne Sedet, den grå syster som ledde Eishadir-delegationen. Elaida hade varit förtegen och högdragen redan när hon var rådgivare hos hans mor i Caimlin. Men sedan hon blev upphöjd till Ämelin-tronande fick hon den gamla Elaida att verka varm och öppen. Avsikten med hennes påtryckningar för att få honom att bilda denna eskort hade säkert varit lika mycket att få iväg honom från Tervallen som någonting annat. Ynglingarna hade stått på hennes sida i stridigheterna. Den gamla Ämelin-tronande hade berövats staven och stålan av tornets sal, så försöket att befria henne hade klart och tydligt stridit mot lagen. Men Gowin hade haft sina tvivel angående alla Eishadir redan innan han hörde anklagelserna mot Jean-Sange läsas upp. Att de drog i trådar som fick världens regenter att dansa var någonting som sades så ofta att han knappt hade ägnat det en tanke. Men sedan dess hade han själv sett hur trådarna dragits, åtminstone resultatet av det. Och det hade varit hans syster som dansade. Dansade raka vägen utom synhåll, ut ur denna världen för allt vad han visste. Hon och en annan. Han hade kämpat för att Joanne skulle förbli i fängsligt förvar. Och sen hade han vänt bort blicken och låtit henne fly. Om Elaina någonsin uppdagade det skulle inte hans mors inflytande räcka för att rädda hans liv. Trots detta hade Gowin valt att stanna därför att hans mor alltid hade stött tornet och för att hans syster ville bli Aes Sedai. Och för att en annan kvinna ville samma sak, Egwen Alvear. Han hade ingen rätt att ens tänka på henne, men att överge tornet vore att överge henne. Med sådana bräckliga skäl till grund kunde en man välja sitt öde. Vetskapen om deras bräcklighet förändrade dem emellertid inte. Han blängde ut över det förtorkade, vindpinade landskapet medan han gick från en postering till nästa. Här gick han alltså nu och hoppades att eilkrigarna inte bestämde sig för att gå till anfall trots eller på grund av vad det nu var som Shaidos visa diskuterade med Corinne och de andra. Han misstänkte att deras styrkor var tillräckliga för att bräcka hans försvar även om han hade Aes Sedai till hjälp. Han var på väg till Carhain och han visste inte riktigt hur han kände inför det. Corinne hade förmått honom att svära att hålla sitt uppdrag hemligt och hade likväl verkat rädd för att försäga sig. Och med goda skäl. Det var alltid bäst att noggrant undersöka vad en Aes Sedai sa. De var oförmögna att ljuga men kunde få sanningen att virvla som en snurra mellan sina fingrar. Men han hade likväl inte lyckats hitta några dolda undermeningar. De sex Aes Sedaierna skulle be draken återfödd att följa med dem till tornet, med ynglingarna som hederseskort, anförda av drottningens av Andors son. Det kunde bara finnas ett skäl till detta. Ett skäl som Corinne fann så upprörande att hon bara antydde det. Gowin blev lika bestört. Elaida ämnade till känna ge inför världen att vita tornet stödde draken återfödd. Det var nästan omöjligt att tro. Innan Elaida blev ärmelintronande hade hon tillhört röda Aya. De röda skydde blotta tanken på män som ledde kraften och hyste för övrigt inga höga tankar om män i allmänhet. Inte desto mindre hade den förut ointagliga Tears klippa fallit, vilket hade uppfyllt en profetia som visade att Rand Althor var draken återfödd. Och till och med Elaida sa att sista striden nalkades. Gowin hade svårt att förknippa den uppskrämde bondpojke som bokstavligt talat trillat ner i kungliga palatset i Andor med den man vilkens rykte färdades upp längs floden Arryn-Rin till Tarvalon. Det sades att han låtit hänga tairenska storfurstar och låtit eilkrigare plundra klippan. Det rådde inga tvivel om att han hade fört eilhorderna över världsryggen för andra gången sedan världsfallet för att härja Carhain. Kanske var det vansinnet som satt in. Gowin hade tyckt riktigt bra om Rand Althor och tyckte att det var synd att han visat sig bli vad han var nu. När han kom tillbaka till Jisaos grupp syntes ytterligare någon som närmade sig från väster. Det var en gårdfarig handlare med en mjuk filthatt på huvudet och tyglarna till en mager mula i ena handen. På väg rakt mot kullen. Han hade sett dem. Jisao skruvade på sig men blev åter stilla när Gowin rörde vid hans arm. Gowin visste vad den yngre mannen tänkte. Men om eilkrigarna bestämde sig för att döda karn fanns det ingenting de kunde göra åt saken. Corinne skulle inte alls bli glad om han satte igång en strid mot dem som hon försökte tala med. Gårdfarihandlaren traskade obekymrat vidare, strax förbi busken mot vilken Gowin hade kastat sin sten. Mulan började beta planlöst av det bruna gräset när mannen tog av sig hatten och åstadkom antydan till en bugning som omfattade dem allihop. Han började torka sig i sitt väderbitna ansikte med en lortig halsduk. Ljuset skiner över er, mina högvördiga herrar. Jag ser att ni är väl rustade för att resa i dessa vanskliga tider. Men om det finns någon liten småsak ni behöver är det mycket möjligt att gamle Milchisen har det i sina knyten. Det går inte att få bättre priser på 10 miles omkrets, mina högvärdiga herrar. Gowin betvivlade att det fanns så mycket som en bondgård på 10 miles omkrets. I sanning vanskliga tider, Mäster Tishen. Är ni inte rädd för ailmen? Ailmen, er snod. De är nere i Carhain hela bunten, er snod. Gamle Mill har väderkorn för ailmen. Jo, minsann. Sanningen att säga så önskar han att det vore några här. Bra affärer med ail. De har guld i mängder, minsann. Från Carhain. Och de gör inte en gårdfarig handlare för när, det vet alla. Gowin lät bli att fråga varför mannen inte var på väg söderut om det nu gick att göra så bra affärer med ailmännen i Carhain. Vad nytt har ni att förtälja om världen, Mäster Tishen? Vi kommer norrifrån och ni har kanske tiden där söderifrån som inte hunnit ifatta oss än. Åh, söderut är det stora saker i görningen, er snod. Ni har hört om Carhain, han som kallar sig draken återfödd och allt. Gowin nickade och han fortsatte. Nåväl, nu har han tagit Andor också. Större delen i varje fall. Drottningen där är död. Det finns de som säger att han kommer att ha hela världen innan... Mannen avbröt sig med ett kvävt gnäll när Gowin klev fram och greppade tag i hans krage. Är drottning Morgase död? Ut med språket, karl, fort! Gårdfarihandlaren rullade med ögonen på jakt efter hjälp, men han talade. Det är vad de säger, er snod. Gamle Mill vet inte, men han tror att det stämmer. Alla säger det, er snod. Alla säger att det var den där draken som gjorde det. Er snod, skona gamle Mills hals, er snod. Er snod. Gowin ryckte undan händerna som om han bränt sig. Det kändes som om han brann inombords. Det var någon annans hals han ville ha i sina händer. Tronens dotter. Hans röst lät avlägsen. Sägs det någonting om tronens dotter, Elaine? Tishen tog ett långt steg bakåt så snart han var fri. Inte som gamle Mill har hört, i snod. En del säger att hon också är död. En del säger att han har dödat henne med. Men gamle Mill vet inte säkert. Gowin nickade sakta. Det var som om tankarna kom uppflytande från botten av en brunn. Mitt blod skulle flyta före hennes. Jag skulle ge mitt liv före hennes. Tack, Mäster Tishen. Jag... Mitt blod före hennes. Det var den ed han svurit när han nätt och jämt varit stor nog att kika över kanten till Elaines vagga. Ni kan handla med... Några av mannarna kanske behöver... Gareth Bryan hade fått förklara för honom vad orden innebar, men redan då hade han vetat att han måste hålla denna ed om han så misslyckades med allting annat i sitt liv. Chisau och de andra tittade på honom med oroliga blickar. Ta hand om gårdfarihandlaren, sa han barskt till Chisau och gick därifrån. Hans mor var död och Elaine lika så. Det var bara ett rykte, men rykten som var på alla släppar visade sig ofta vara sanna. Han hade tagit ett halvdussin steg upp mot Eishedernas läger innan han blev medveten om vad han gjorde. Det gjorde ont i hans händer. Han var tvungen att titta på dem för att inse att de fått kramp av greppet kring svärdsfästet, och det krävdes en kraftansträngning för att släppa taget. Corinne och de andra tänkte föra Rand Althor till Tarvalon. Men om hans mor var död, Elaine, om de var döda, skulle han se om draken återfödd kunde leva med ett svärd genom hjärtat. Catherine Alruddin rättade till sin rödfransade sjal och reste sig från kuddarna tillsammans med de andra kvinnorna i tältet. Hon fnös nästan när den fylliga Corinne med högtravande tonfall tillkännagav. Så som det beslutats, så ska det också ske. Detta var ett möte med vildar, inte ett fördrag som slutits mellan tornet och någon regent. Ale-kvinnorna var likare någons på reaktioner och känsloyttringar som när de hade anlänt. Det var något av en överraskning. Kungar och drottningar röjde sina innersta känslor när de ställdes inför 2 eller 3 Aesir, för att inte tala om ett halvdussin. Av en skock osiviliserade vildar borde man ha kunnat vänta sig att de darrat av skräck, och det skulle ändå knappt ha varit någon reaktion att tala om. Deras ledare, hon hette Cheverna, följt av en mängd prat om scepter, Shaidos klan och vis, sa: beslutet står fast så länge jag får se hans ansikte. Hon hade ett trumpet drag kring munnen och gick med uppknäppt blus för att dra till sig männens blickar. Att Ale-folket valde att ledas av någon som henne visade deras fullständiga brist på förfining. Jag vill se honom, och han ska se mig när han är besegrad. Det är villkoret för att ert torn ska få alliera sig med Shaido. Det fanns en antydan till iver i hennes röst som fick Catherine att hålla tillbaka ett leende. Vis. Denna Cheverna var sannoliken en dåraktig kvinna. Vita tornet hade inte allierade. Det fanns de som tjänade tornets syften villigt och väl, och så fanns det de som tjänade mot sin vilja. Det var allt. En obetydlig spänning kring mungiporna avslöjade Corinnes irritation. Den grå systern var en skicklig förhandlare, men hon ville att allt skulle gå enligt planerna, att varje fot sattes ner där hon tänkte. Utan tvekan berättigas din önskan av den hjälp ni kan erbjuda. En av de gråhåriga Ale-kvinnorna, Tarva eller någonting liknande, såg misstänksam ut, men Cheverna nickade. Hon hade hört vad Corinne velat att hon skulle göra. Corinne eskorterade Ale-kvinnorna till kullens fot tillsammans med Arian, en grön syster, Nishun, en brun, och de 5 väktare de hade tillsammans. Catherine följde med så långt som till de närmaste träden för att se på. När Ale-kvinnorna anlände hade de fått komma upp ensamma, som de hjälpsökande vilda de var. Men nu fick de alla tänkbara ärebetygelser för att övertyga dem om att de verkligen var vänner och allierade. Catherine undrade om de var tillräckligt civiliserade för att begripa sådana subtiliteter. Gawain var där nere. Han satt på en sten och blickade ut över gräsmarkerna. Vad skulle den unge mannen tänka om han blev varse att han och hans småpojkar bara var här för att få bort dem från Tarvalon? Varken Elaida eller Salen var förtjusta i att ha en flock unga, otyglade vargar in på knuten. Kanske kunde man överlåta åt Shaido att eliminera detta problem. Elaida hade antytt en sån lösning. På så vis skulle inte Gawains mor kunna klandra tornet för hans död. Om du stirrar länge till på den unge mannen, Catherine, så börjar jag snart tro att du borde ha valt gröna, Aya. Catherine kväste en liten gnista av vrede och vände sig respektfullt mot den talande. Jag spekulerar bara över vad som kan röra sig i hans tankar, Galina Sede. Det var så mycket respekt som var passande på en så öppen plats, kanske rent av en aning mer. Galina Gaspan såg yngre ut än Catherine verkligen var, men var i själva verket dubbelt så gammal. Och i 18 år hade den rundhylta kvinnan varit ledare för röda Aya. Detta var naturligtvis inte känt utanför deras Aya, sådana kunskaper var förbehållna dess medlemmar.